Hej, kul att du är här och vill följa oss från EFS-kyrkan i Ängelholm. Du kommer nu att få se eller höra en predikan från en av våra gudstjänster. Har du några frågor eller vill veta mer om oss som kyrka så kan du alltid gå in på www.efskyrkan.info. Vill du ha tillgång till mer undervisning eller ta del av våra inspelade konferenser eller gudstjänster, gå gärna in på vår playkanal efskyrkan.tv. Nu ska vi lyssna på denna veckas predikan.
Tack Henrik och Pia att ni ledde oss i denna fantastiska sång. Sånger kan ju väcka lite olika i oss. Men för mig blir det, när jag får vara med och sjunga i den här, så är det på något sätt som att det blir en bild för mig av människor som nästan lutar huvudet mot varandras axlar och gungar med och ser så där saliga ut med ett härligt leende. Jag får den bilden i alla fall. Och det är inte konstigt med det innehållet som vi sjöng. Det enda jag vet det är att nåden räcker. Vi skulle nästan sjunga den igen, men vi gör inte det. Hoppas inte du bara sjöng dig förbi den, utan du faktiskt fick ta till dig innehållet. Nu så ska vi få fortsätta vår läsning igenom Efesierbrevet. Kanske det är så att du nu trillar in mitt i en serie som kommer att pågå rätt så många veckor till framöver. Men som vi har 2 veckor bakom oss. Och vi har öppnat ett brev som vi gemensamt får läsa under de här veckorna. Det har de 2 första veckorna fått ägna oss åt det vi kallar det första kapitlet, och nu ska vi ge oss an de 1 verserna i 2 kapitlet. Men de där 1 veckorna, det första kapitlet, där skriver ju Paulus till församlingen i Efesos om Guds stora plan och hans stora verk. Hans plan som han lägger långt före världens skapelse och som har sin kulmen och sitt centrum i Jesus Kristus. Där lägger han grunden. Och någonstans så andas också den här hälsningen till församlingen då, precis som till församlingen idag, att där i föds vårt hopp. Och där i är vårt hopp förankrat. I honom och hans plan. Guds stora plan. När vi nu får läsa oss vidare så är det som att han tar en ny sats i sin skrivelse, och så börjar han beskriva hur vi människor är frälsta av Jesus. Och det är också så passande. Det här hade vi inte alls en tanke på, jag och Karl, när vi satt och planerade och fördelade de här predikotillfällena och delade upp texten. Men idag så är det enligt kyrkoårets ordning, som vi nu pausar lite grann utifrån, så är temat döden och livet. Och det passar extremt bra till det vi ska få läsa tillsammans nu. För Paulus, han skriver så här: ni var döda genom era överträdelser och synder. Den gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis och lät er ledas av fursten över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. Sådana var vi alla en gång, då vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville. Och av födseln så var vi vredens barn, vi som de andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är vi frälsta. Och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Jesus Kristus, eller Kristus Jesus. Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Vi ber än en gång innan vi ger oss kast med den här texten. Tack Jesus Kristus för att ditt ord är levande. Tack för att det är verksamt, skarpare än ett tvegat svärd. Och vi inbjuder dig heliga ande att låta ditt ord få verka i våra liv så att det får bli till förvandling. I Jesu namn. Amen. Döden och livet. Ni som var döda genom era överträdelser och synder. Den gång ni levde på denna tidens och världens vis. Paulus han slår fast att vi på många olika sätt är indragna i en kamp. En kamp som redan är vunnen men som ändå gör sig till känna gång efter annan i våra liv. Och kanske tyvärr mer ofta än sällan. Det slår lite olika för oss. Men den där kampen som är en kamp egentligen som sker på det andliga planet men som vi på något sätt blir indragna i. Och den har pågått sedan den där ängeln gjorde uppror mot Gud och ville stå på egna ben. Och det är som att den här kampen den vill försöka lura oss bort ifrån det Gud har tänkt i våra liv. Det är som att den där rösten kan börja surra på olika sätt i att så in ett dåligt självförtroende, en dålig självbild och också kanske i förlängningen ett misstroende mot Gud, ett misstroende mot Guds ord och löften. Och så kommer tanken, du kan inte kalla dig en kristen sån som du är. Petrus uttrycker det så här att den som härjar i den här kampen, det är en fiende. Och han skriver så här, er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Så den här onda kraften som omnen, som djävulen, som satan som är ute efter att lura människan bort ifrån Gud har fortfarande fått ett utrymme. Men det är en kamp som redan är avgjord och som redan är vunnen. Jag gillade otroligt mycket Karls predikan förra söndagen. Jag fick följa den på nätet på distans och helt plötsligt försvann han ur bild. Det var helt härligt. För då plötsligt var han här nere på golvet. Och så sa han, här nere är härskarna och makterna. Och alla de här. Och så sprang han upp här och så kom han in i bildet lite tag. Och så sa, och här uppe är Jesus och Herren. Han som står över allt och alla. Och det är ju naturligtvis en bild som haltar otroligt mycket. Men det är inte en kamp som pågår som det står, hur står och väger? Hur ska det gå? Vem ska vinna? Nej, Gud har redan vunnit den. Men tyvärr så är det fortfarande en tid där de där makterna och härskarna fortfarande sprattlar i sin dödsångest på något sätt. Men det är viktigt att påminna sig om att Gud har vunnit kampen. Han står också över det som Paulus här omnämner som fursten över luftens rike. Fursten över luftens rike. Jag funderar lite grann på det här med luftens rike. Jag har återkommit till det många gånger i min bibelläsning och min tanke. För att luftens rike, vad är det? Jag tänker att det är det som vi många gånger kan omnämna som luftslott eller en bubbla som kan växa sig större och större och verka så verklig och kraftfull. Men sen så plötsligt så är det någon som sticker hål på den där ballongen. Så pyser det ut och så bara märker man, det var ingenting. Som ett litet barn kanske det man kan ha ett minne av att om man då var mörkrädd som jag Och när mamma släckte lampan och man skulle somna så, nej, och så kom oron. Och så plötsligt var det jättestora monster under sängen. Eller i garderoben. Eller på luckan upp till vinden som man knappt vågar gå förbi. De där monsterna, de var verkliga för när man låg där i sängen och skulle somna. Men så kom mamma eller pappa eller någon annan in, tände lampan och visade. Nej, de var inte där. Och plötsligt det som skrämde och kändes så verkligt, pssch, är det borta. Helt uddlöst. Helt utan liv. Vi kan ju också se det om vi tittar lite grann i vår historia. Är det någon som minns den där IT-bubblan som sprack? Eller fastighetsbubblan som sprack på 90-talet? Det som vi hade byggt upp och bara pumpat upp mer och mer. Och det är värdefullt och det tar aldrig slut. Och så plötsligt sprack det. En väldigt begränsad bild. Men vi har också sett i historien hur hela civilisationer, kanske inte så hastigt så att man bara tryckte på en hål med en nål och så pöste ut. Men hela civilisationer har gått under. Och så visade sig att det som man hade sin trygghet i, det var ganska uddlöst över tid. När jag tänker på den onde som omnämns som fursten över luftens rike, så representerar han någonting som är totalt tomt och dött. Det har ingenting att erbjuda mer än döden. Och det står i kontrast till himmelriket som är fullt av liv och som är fullt av harmoni och som Gud bara vill ta oss in i. Paulus han berör ju också det som vi kallar arvsynden, att vi föds in i detta. Här görs ingen skillnad. Alla har gått miste om härligheten från Gud. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Som han skriver i Romarbrevet 3:23. Och här säger han också det. Vi var alla vredens barn på något sätt. Och det får konsekvens. Syndens lön är döden. Jättemuntat upp eller, och få säga det. Men det är ett faktum enligt Bibelns ord. Och detta är, gäller oss alla. Vi sitter alla i samma båt. Men så kommer hälsningen. Det finns något mer. Gud vill rädda oss från luftens rike in i himmelriket. Från död till liv. Och den planen har han, som Paulus sagt, haft från början. Men så kan det ändå, jag vet inte om du känner igen dig i det här. Trots att vi kanske då vet, ja men nåden alena, nåden gäller. Så är det ändå så lätt att det smyger sig på. Vad krävs av mig för att Gud ska acceptera mig? Vad krävs av mig för att Gud ska älska mig? Och så kan det där börja gnaga att kan jag kalla mig en kristen så som jag tänker, så som jag säger? Ja, men alla andra, det kan jag förstå. Men jag, ja, jag borde ta tag i mitt liv. Hade jag bara läst Bibeln mer, hade jag bett mer, hade jag gjort alla de där goda gärningarna som också Paulus säger Gud har tänkt för oss och förutbestämt oss till. Gör jag bara dem, då kommer Gud att acceptera mig. Då får jag ta del av himmelrikets alla skatter. Att tänka så, tänker jag, är djupt mänskligt. Och vi ser den tankebanan, inte bara i våra egna liv, utan nästan i alla stora världsåskådningar, i alla andra religioner, så är det, gör så här, så kommer du att bli accepterad av det gudomliga. Be så här många gånger, håll det här, gör detta, så kommer ditt nästa liv bli bättre. En ständig strävan. Och på något sätt, jag får vad jag förtjänar. Samlar jag ihop till något gott så kommer en god lön. Men så är inte evangeliets hälsning. Det är något helt annat. Vad skrev Paulus? Jo, han fortsatte så här. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Vi som var döda genom våra överträdelser, Gud har visat sin barmhärtighet. Det fanns en ung munk som levde långt efter det som Paulus hade fått skriva ner. Och han skrev ju ner det utifrån att han själv hade fått erfara det i sitt liv. Hans liv blev förvandlat i mötet med Jesus. Han gick från död till liv. Och det blev så genomgripande i hans hjärta så det bara flödar i hans brev som han skriver. Den här munken som lever många, många hundra år senare. Han brottas med den här tanken. Hur ska jag finna nåd inför Gud? Och han brottas och han kämpar och han sliter och han frenetiskt försöker förtjäna Guds kärlek. Han beskriver också hur han grips av djup, djup ångest ju mer han försöker. Och ju mer han försöker så kommer också den här, ja men det kan aldrig bero på gärningarna. Jag kan aldrig bygga mig en väg till Gud. Och så drabbas han av det här. Nåden. Wow. Och hans liv blir förvandlat. Och han får vara med och vara en viktig röst i en kyrkans tid som kallas reformationen. Martin Luther. Han säger så här i ett citat, en mening som vi knyter an. Och det är också därifrån vi har hämtat rubriken till den här söndagens gudstjänst. Men det är inte Martin Luther som kommer på nåden alena. Det är Gud som har kommit på den. Den står igenom skriften, men den gick upp och landade i hans hjärta vid ett tillfälle som förvandlade. Och Martin Luther, han skriver så här. En syndare blir rättfärdiggjord av nåden alena, genom tron alena och för Kristi skull alena, genom sanningen som uppenbaras, genom skriften alena. Wow. Ska vi lära oss lite latinska uttryck? Sola gratia, nåden alena. Sola fide, genom tron alena. Solus Christus, Christus alena. Sola scriptura, skriften alena. Det är vackra, vackra ord. Sanna ord. När man ser det där sola, jag tänker, ja, låt oss bara sitta och sola oss i detta. I nåden. I tron. I Kristus. I skriften. Det är ju inte det det betyder, men om man lite så, ibland säger man ju svängelska, men det kan väl vara, vad blir det? Svälla latinska eller? Martin Luther, han får sitt liv verkligen omvälvt av den här insikten. Och också när han läser i Romarbrevet 3, om vi nu får hoppa tillbaka där och läsa det i sin helhet, trots att vi egentligen ska ägna oss åt Efesobrevet. Men det här säger samma sak. Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen, men som lagen och profeterna har vittnat om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla de som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd. Eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han förut hade lämnat synderna ostraffade under uppskovets tid. Men i vår egen tid ville han visa sin rättfärdighet, att han är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus. Av nåden alena, genom tron alena, för Kristus alena som uppenbaras i sanningen, i skriften alena. Och här blir det som vi kanske har hört många gånger, men som vi behöver drabbas av gång och efter gång, vad Jesus han gör på korset. Det är det som Gud har haft som plan från allra första början. Och det är det som gör skillnad. Alltså, ta detta till dig, min vän. Gud älskar dig så oerhört mycket så att han låter sin son dö i ditt ställe. För den där sanningen gäller fortfarande. Syndens lön i döden. Och vi sitter i den där båten. Men Jesus, han på något sätt, han stiger ner i vår båt. Och så dör han din och min död. Och besegrar döden. Och i uppståndelsen så skänker han oss livet. Det saliga bytet som också Luther talade om. Bytt kommer aldrig igen. Du tog min synd, mitt elände, det som skaver mitt liv och också dess konsekvens, döden. Och så får jag ta emot som en gåva, helt oförtjänt. Livet ifrån Gud. Vi satt innan och bad, och så Pia bad ut en bön inför gudstjänsten, och han sträckte fram, jag sa, tjuvkika lite grann, sträckte fram sin tomma hand och någonstans uttryckte ungefär så här: ja, vi kommer med vår tomma hand och vi kan inte göra någonting om inte du ger det, Herre. Ta gärna, sträck fram din tomma hand, så bara kolla så ni är vakna lite grann. Så här kan vi ju, vi kan ju ha olika uttryckssätt, men så här kan vi ibland göra när vi ber. Eller när vi tar emot Herrens välsignelse. Alla gör inte det, men man kan göra det. Och den tomma handen säger någonting. Jag har ingenting att ge, men jag kan ta emot. Och när jag får ta emot Guds nåd och jag får ta emot Herren i mitt liv, då händer någonting. Så att helt plötsligt blir min utsträckta hand ett gensvar på kärleken. Att jag ger dig min lovsång. Jag ger dig min tillbedjan. Jag ger dig av mina gåvor. Och plötsligt så kommer det som också Paulus avslutar med i den här delen. Att vi får göra de goda gärningar som Herren har tänkt från början. Inte för att bli accepterad av honom, utan som ett gensvar på kärleken. Ett gensvar på nåden. Då får vi rätt perspektiv på det här att göra goda gärningar. Vi kan aldrig öppna dörren in i evigheten. Det är endast Herren som kan öppna den genom Jesus Kristus. Och den är bara för dig och mig att ta emot i tro. Och få stiga in igenom i tro. Det är så enkelt och ändå så svårt. Jag vill också bara få avsluta med detta viktiga påpekande. Att detta gäller inte bara några få. Utan det gäller alla. Guds nåd gäller alla. Varje människa som trampar den här jorden, eller har ju trampat den här jorden, eller kommer att trampa den här jorden. Jag kan påminna oss om hur Johannes döparen uttrycker när Jesus kommer för att döpas vid Jordanfloden. Och han har förstått att detta är Guds son. Honom ska vi lyssna till, honom ska vi följa. Och så uttrycker han detta: se Guds lamm som borttager världens synder. Inte bara några fås synder, utan all synd, hela världens synd. Så min vän, vila i nåden. utifrån din tro. För Kristus har gjort det. Och han har uppenbarat det i sitt ord. Ta emot det som en gåva. Och ge det som du har fått som gåva vidare till dem du möter. Vi var på bibelskolan på Strandhem i veckan. I fredags, jag och Helena, och pratade om pannkakskyrkan. 13 fantastiskt härliga, fina tonåringar och ungdomar som nu under det här läsåret ska hänga med ut på pannkakskyrkan och möta människor och få be med människor och så vidare. Och jag sa denna till gänget, vet ni, man kan ju möta människor där mitt på natten som man aldrig har träffat förut. Vi vet ingenting om varandra, men ändå så vet jag det viktigaste om den personen. När du möter någon hastigt i ett möte du har aldrig träffat, så vet du alltid det viktigaste om den människan. Att det är en människa som är älskad av Herren, önskad av Herren. En människa som Jesus har dött och uppstått för. Och som nåden också vilar över, som den människan bara ska få ta emot i tro. Det är gott att få påminna sig om när vi möter varandra. Men också när vi möter andra som vi inte känner. Så ge oss modet, Gud, att dela det vi har fått som gåva till dem vi får möta. Den här gåvan handlar om förlåtelse. Och innan vi ska få duka nattvardsbordet och be för gåvorna, så ska vi också få komma inför honom som känner ditt hjärta och be och bekänna.
Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud, så gå in på efskyrkan.info/nästa steg. Vår längtan är att få se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Genom en kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag.